Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Välkommen till det tredje avsnittet av Politiknörden, podden där Expressens ledarredaktion leder samtal om politik. Denna gång ska vi prata om cykling. Cyklandet ökar ju kraftigt i Sverige, men dessvärre gör även olyckorna det. Men trots att lika många cyklister som bilister nu får allvarliga skador i trafiken, och trots att alla politiker säger sig vilja öka cyklingen, så satsar staten de kommande 10 åren mindre än 1% av sin infrastrukturbudget på cykling. Gäst för att förklara varför det ser ut så här och hur det kan förändras är Sveriges kanske främsta expert på cykelinfrastruktur, Christer Isaksson. Samtalet hölls på Expressens centralredaktion i Stockholm i slutet av november 2014 och leds av mig, Patrik Kronqvist, som är ledarskribent på Expressen.
Jag tänkte vi skulle göra ett tankeexperiment om Sveriges bilvägar såg ut och höll samma standard som våra cykelvägar gör. Hur skulle det se ut då?
Ja, för det första skulle vi nästan inte komma någonstans i våra bilfärder, för att det finns nästan inga cykelbanor och cykelvägar. De går en bit och sen slutar de helt enkelt. Och då kan man ju tänka sig att man åker på E4 ner mot Nyköping och så vidare. Men jag kommer inte till Nyköping, för vid Södertälje, där tar vägen slut. Och jag får ingen hjälp, jag får ingen anvisning om hur jag så att säga kan eventuellt leta mig vidare, utan det får jag faktiskt försöka klara av själv. Det är en så att säga bild man kan ge. En annan bild är så att säga själva utformningen av de cykelvägar och cykelbanor som finns. Tänk dig att du till exempel kör en bil med husvagn eller en lastbil och så vidare. Men på grund av att man har varit väldigt slarvig och oförsiktig med utformningen, så kommer du inte runt kurvan. Det går inte, för radien är för tvär. Eller att körbanorna är för smala, så att du kan inte säkert möta en annan bil. Du får ge dig ut i geografin för att kunna möta den. Och det är egentligen så stora delar av vårt cykelsystem ser ut i hela landet. Och vi har också en tradition av att planera för gång- och cykeltrafik, som att det borde ett och samma slag.
Och vad är problemet med det?
Ja, du blandar två trafikantgrupper som man inte bör blanda. Och då, för att fortsätta din liknelse, tänk dig att kalla det gång- och bilväg. Att jag ska åka till mitt arbete från min bostad. Där delar jag ytan med gående, med hundar, med barnvagnar, kanske ibland med ryttare och hästar och så vidare, allt möjligt. Och jag ska då ta det lugnt och visa hänsyn. Det är ju inte ett effektivt och säkert och tryggt transportsystem. Men det är vår tradition att göra på det sättet.
Vad får det här för effekter då för hur många som cyklar exempelvis?
Ja, det blir ju i varje fall inte ett attraktivt färdsätt. Ett färdsätt som är tryggt, enkelt och använda. Så som till exempel biltrafiken är. Det finns allting där. Allting är tillrättalagt mer eller mindre. Det fungerar. Men det gör inte cykelsystemet. Och det är ju svårt att, så att säga, sälja in en dålig produkt. Det kan man försöka om och om igen. Men marknadsföringsmässigt är det en ganska jobbig sak att försöka. Utan man måste faktiskt se till att det här fungerar, och då kan man börja sälja in det. Och det visar ju också att då börjar folk använda det, för att många människor är faktiskt väldigt kloka.
Och på det sätt som infrastrukturen ser ut idag, vad får det för effekter på olyckor och olycksstatistik?
Ja, det är ju väldigt tydligt nu när olycksstatistiken blir mer och mer, alltså en högre kvalitet, i och med att det är sjukhusrapportering också. Förut var det bara polisrapportering som fanns i olycksdatabaserna. Och då blir det väldigt tydligt och påtagligt att den bristfälligt utformade cykelinfrastrukturen och driften och underhållet av den, den leder till väldigt, väldigt många cykelolyckor. Man kör alltså på de här kantstenarna som finns, som man inte ser när det är mörkt och när det har snöat och så vidare. Och så cyklar man omkull. Man cyklar omkull på grund av att det är väldigt bristfällig snöröjning, till exempel is och halka. Och på våren så ligger det väldigt, väldigt mycket grus kvar på gång- och cykelvägarna, för man väljer en väldigt otillsenlig och omodern metod att grusa cykelvägarna, och då cyklar man omkull på dem där.
Vad skulle man kunna välja istället?
Ja, man kan använda en metod som heter sopsaltning, helt enkelt att man sopar cykelbanorna och sprider ut en svag saltlösning, så smälter allting bort och det blir i stort sett barmarksförhållande. Och det positiva är ju, eftersom vi har haft traditionen att planera för gång- och cykeltrafik, så får ju även gående den fördelen.
Om vi går tillbaka till olyckorna där, om man följer din blogg som jag kanske uppmanar alla att läsa egentligen, så skriver du en hel del också om att även åtgärder som är till för att skydda cyklisterna som sådana här betongsuggor och sådär, själva verket är ett trafiksäkerhetsproblem. Kan du berätta om det?
På stora delar av vårt cykelvägnät så finns det vad vi i min bransch kallar bilhinder. Det är en hel del bilister som tycker att det är väldigt lämpligt att köra bil på de här gång- och cykelvägarna, och det är inte så särskilt bra. Så att säga, försöka stävja det där, så sätter väghållarna, alltså kommuner och Trafikverket, de sätter ut massa olika bilhinder. Det kan vara allt ifrån stora stenbumlingar, betonggrisar som vi då kallar. De här har inga reflexer, de syns inte. Det kan vara bommar och grindar utan reflexer, och det finns ingen belysning ut med cykelbanorna. Och ni kan ju tänka er något motsvarande, att vi rätt som det slänger ut en stor stenbumling ute på vägen. Och så säger vi, ta det lugnt, ni får väl se er för. Men så fungerar det ju inte. Folk håller på med allt möjligt när de kör bil och när de cyklar och när de går. Man pratar i telefon eller bara en sekunds ouppmärksamhet. För runt kurvan, där stod det en sån här stenbumling och så smackar man på den. Så att de här iven att stävja bilisters regelöverträdelser blir då alltså faror för cyklister.
När man tänker på cykelolyckor så tänker man kanske på lite skrubbsår och sådär. Hur ser det ut i verkligheten?
Ja, dessvärre så ser det allvarligt ut, för att nu är cyklister den trafikantgrupp som har flest svårt skadade trafikanter. Och det är allvarligt i så att säga nollvisionen Sverige, där enorma investeringar och krafttag har gjorts för biltrafiken sedan man antog nollvisionen 1997. Det handlar ju om mångmiljardbelopp som har lagts för biltrafiken, och där har man varit väldigt framgångsrik. Men har i stort sett inte lagt en enda spänn på att göra det bättre för cyklister. Man har pratat om att använd hjälm så blir allting väl tipptopp, och använd någon form av kroppsskydd och så vidare. Kanske lite mjuk asfalt så blir det bättre. Men att åt de här reella problemen, alltså bristerna i cykelinfrastrukturen och bristerna i drift och underhållen av cykelinfrastrukturen, det har man inte petat i ens en gång.
Men om man ska spalta ut det här och förstå orsaken till de här bristerna, handlar det om att det inte finns pengar eller ovilja eller om okunskap? Vad är din bild av det här?
Ja, min bild är i varje fall att pengar, det skulle jag säga är ett av de minsta problemen. Vi lever i ett väldigt rikt samhälle som har väldigt, väldigt mycket pengar. Det handlar snarare om hur vi väljer att använda våra pengar. Och där är ju då tydligt att vi lägger inte särskilt mycket pengar på cykeltrafik och att utveckla den och göra den säkrare och tryggare och attraktivare. Till exempel i nationell plan nu som har lagts fram för investeringar i vägtransportsystemet, så går mindre än 1% till cykeltrafik. Och då ska vi veta att ungefär mellan 10-15% av alla resor i landet sker med cykel. Och där riksdag och regering säger att det är jättebra om fler cyklar för transportsystemet, för folkhälsan och så vidare. En stor del av Sveriges kommuner säger att det är tipptopp, jättebra, cykla mera. Och samtidigt ser vi då att mindre än 1% satsas på cykeltrafik. Det är ju ett besked utan dess like som fullständigt tillintetgör cykel.
Hur ska man förstå den diskrepansen då? För jag har samma bild som du, att i politikernas högtidsord så pratar man väldigt mycket om hur viktigt det är med cykling. Varför materialiseras inte det i praktisk handling?
Jag tror egentligen att vi får inte glömma bort att det typ av transportsystem och till viss del de städer vi har, det går ju tillbaka kanske 40, närmare 50 år i tiden, hur vi har så att säga prioriterat biltrafiken och det grövsta i våra städer och i våra transportsystem. Och det där är naturligtvis en väldigt mental resa att göra upp med. Det kräver nog lite tid och tanke, och man utmanar ju också rådande maktstrukturer och normer. Och vi är väl inte ett samhälle som är kända för omvälvande revolutioner och så vidare, utan vi kanske är försiktiga. Och det tar tid att ändra på det här. Har du tagit då 40-50 år att komma hit? Du tar det förhoppningsvis inte 40-50 år innan vi får kanske lite mer cykelvänligare samhälle. Men det kommer dessvärre ta tid, och det kommer också motarbetas. För det gör det nu och det kommer att göras i framtiden också.
Spelar det någon roll att Sverige har varit ett billand så tillvida att vi har haft Volvo och Saab som biltillverkare?
Det borde ju inte göra det. Alltså för en till cyklist innebär ju, framförallt om hon eller han kommer från en bil, innebär ju lite bättre förutsättningar för de kvarvarande bilisterna.
Hur menar du då?
Ja, om det försvinner en bil från Centralbron eller Essingeleden eller E4 och E20 så blir det ju lite mer plats för de som väljer att vara kvar på de vägarna. Så det borde inte, det finns inget motsatsförhållande. Man tävlar inte heller direkt om samma pengar på sig, kan jag tycka också. Utan jag tror det är mer en mental spärr, att man liksom inte klarar av att fördela våra gemensamma ytor på ett mycket bättre och framförallt skulle jag säga effektivare sätt. För ur ett stadsperspektiv så är det mycket effektivare att förflytta människor med cykel än med bil. Det kostar ofantligt mycket och har mycket stora negativa effekter både på miljö och folkhälsan att ensamåkande privatbilister får omkring. Och inte bara får omkring, de ska ju ställa sin bil någonstans också. Och det måste vi upplåta våra städer och våra gemensamma medel till.
Sverige brukar alltid vilja vara ett föredöme i många frågor, att man vill gå före. Och hur står vi oss internationellt när det gäller cykelfrågor?
Internationellt står vi oss bra på det sättet att alla är väldigt dåliga. Sen finns det ju några länder, framförallt Holland, som är helt outstanding. Det går inte att jämföra. Man kommer till en annan planet om man skulle cykla i väldigt många av de holländska städerna. Där har man planerat för cykel på ett väldigt systematiskt sätt under flera decennier och prioriterat cykeltrafiken på långt framför biltrafiken i många städer.
Om jag kommer cyklande i Holland då, vad möts jag av då?
Du möts av ett system, att du är omhändertaget. Du möts ungefär av motsvarande system som vi har för biltrafiken. Du kan som novis bara hoppa upp på en cykel och så ger du dig iväg. Och det är ungefär som, jag kan ju här hoppa i en bil i Stockholm och så får jag vägvisning och hjälp att ta mig till Helsingborg, till Malmö och Göteborg. Det är inga större problem, jag behöver inga kartor och så vidare. Det funkar. Och det är på samma sätt där, både i städerna och mellan många av städerna. Och man ser till att det är fungerande system, att det är väl dimensionerat så att cyklisterna får plats. Så att det är ändamålsenligt utformat efter de villkor och förutsättningar som cykeltrafiken har. Va? Man dimensionerar också på så sätt att alla typer av cyklister får plats. Barn, äldre, cyklister med funktionshinder, alltså som kanske behöver trehjulingar och så vidare. Så att man välkomnar alla typer av cyklister genom en väldigt ändamålsenlig utformning. Och det där lyser ju som en frånvaro i Sverige. GC-trafik, alltså gång- och cykeltrafik, det finns inte i Holland. Det är på några perifera sträckor långt mellan städer, men där går ju nästan ingen heller, så att det är ju inget problem. Alltså man blandar definitivt inte de här grupperna, för att det är ingen av de här grupperna som överhuvudtaget är betjänt att blandas. Gående tycker inte om att blandas med cyklister och cyklister tycker inte om att blandas med gående. Men vi gör det ändå. Och varför gör vi det? Vem är det bra för? Ja, möjligtvis Trafikverkets och kommunernas budget är det möjligtvis bra med. Men för brukarna är det hål i huvudet att göra på det sättet.
Hur kommer det sig att Holland blev ett sånt cykelland då?
Dels så har man aldrig riktigt slutat att planera för cykeln i Holland. Ända sedan så att säga, cykeln uppfanns och så vidare så konverterade man kanalvägar och promvägar, alltså där hästarna drog promar och så vidare, till cykelvägar, cykelbanor. Men sen framförallt under 70-talet, för det var inte helt olikt delar av svenska städer, alltså att personbilstrafiken fick ta väldigt stort utrymme även i de holländska städerna. Men det blev massiva protester från invånarna och brukarna att det här är inte acceptabelt längre. Framförallt ur trafiksäkerhetsperspektiv. Människor, de blev överkörda i parti och minut, men också ur hälso- och miljöperspektiv. Och man började då med omfattande omdaningar av städernas trafiksystem. Det visar att det handlar bara om medvetna handlingar, medvetna beslut av människor och genomförande av de sakerna, så kan man få till stånd de här förutsättningarna. Och då möter vi ofta i Sverige att Holland är helt annorlunda, det är platt och det är så tätt och de har inte vårt klimat. Ja, det stämmer till viss del, men det mesta är bullshit, för att det handlar mest om att det inte är särskilt väl anpassat. Skulle vi göra det så skulle vi se en helt annan cykelutveckling, och vi ser det i Malmö, vi ser det i Stockholm. När man börjar med små fragment att göra det bättre för cykeltrafiken så exploderar det. Och det är ungefär samma som för biltrafiken. Bygger man och gör bra förutsättningar, då kommer folk. Så enkelt är det. Då kommer cyklisterna.
Jag har ju ganska stor förståelse för att gamla cykelbanor håller dålig kvalitet. Jag kan förstå det. Det som gör mig lite deprimerad är att även helt nya cykelbanor kan ha väldigt stora brister. Vad beror det på?
Ja, jag skulle säga grunden beror det på en form av cykelns låga status både i samhällsplanering, i stadsplanering och i trafikplaneringen. Man börjar inte i den ändan. Man börjar att se till att det är bra förutsättningar för biltrafiken, för kollektivtrafiken, för gångtrafiken. Och sist, det som eventuellt blir över, det tillhandahålls till cykeltrafiken. Och det går då inte att, så att säga, trolla med knäna att försöka göra någonting bra när utgångsläget är skit. Så det är liksom grund problematiken, den har ingen status när det gäller utvecklingen av våra städer. Och då får man de här defekterna. Man kan enkelt liksom exemplifiera det med när då städer utvecklas och exploateras och byggs ut. Då tar man helt enkelt inte höjd för den yta som cykeltrafiken behöver. Det är inte stadsmässigt eller gaturummet blir lite annorlunda. Det blir för brett mellan husen. Jag vet inte hur mycket jag har hört under min 20-åriga karriär varför det inte går att göra. För man får alltid höra varför det inte går. Man får aldrig höra det går att göra. Den får aldrig ta plats och så vidare. Och då ser vi alla de här sakerna när cykelbanor upphör, när stolpar hamnar i cykelbanor och så vidare, när radier är helt galna att försöka cykla i, du kommer inte fram med cykelkärra eller lastcykel och så vidare och så vidare.
Men om man följer din blogg så ser man ju exempel på utformningen av trafikmiljön som ett barn förstår är livsfarligt. Jag såg en bild hos dig till exempel att Trafikverket hade satt upp rostiga, spetsiga armeringsjärn i en cykelkurva. Vad är förklaringen till att inte någon reagerar och säger så här kan det inte vara?
Ja, det är återigen alltså synsättet och värdering av trafikanter utifrån det transportsätt de har valt. Cykel och Trafikverket, det har ingen status där. Det bryr man sig inte om. Och bryr sig inte då beställaren, i det här fallet då Trafikverket, särskilt mycket om cykeltrafik. Då kommer inte de entreprenörer som utför jobbet åt Trafikverket bry sig ett dugg. Deras grundinställning, det är ju egentligen billigt och fort. Då tjänar man pengar. Och gör man då på det här sättet så är det billigare och enklare för dem än att göra en omfattande avspärrning och så vidare och en säkrare trafikmiljö. Och sen har det ju med saken att göra också att vägarbetarna är inte särskilt hotade av gång- och cykeltrafik så som de är av biltrafik. Och där är man mycket mer omsorgsfull hur det ser ut vid ett vägområde när man är ute i biltrafiken än man är ute i gång- och cykeltrafik. Så det är återigen en värdering av trafikanterna. Och då ser vi de här. Det här är ju dessvärre just det exempel du tar upp, det är ingen enstaka företeelse. Det förekommer i parti och minut att det ser ut så här på Sveriges gång- och cykelvägar. Och nu har Trafikverket själva kommit med en studie som visar att av de som skadas vid vägarbetsområden på kommunala vägar så är över 70% gående och cyklister. Det är de som råkar illa ut. Och det stämmer ju återigen med det här vi nämnde tidigare inledningsvis. Den bristande cykelinfrastrukturen, bristande drift och underhåll och de fruktansvärda brister som är vid vägarbetsområden i anslutning till gång- och cykelvägar.
Om vi blickar framåt av de planer som finns och de investeringskalkyler som har gjorts, kommer det bli bättre?
Jag har hållit på med det här i snart 20 år och jag har nog aldrig varit med, dels om vi tar den stad jag lever och bor, styrdokument som så tydligt talar om cykelns viktiga roll i samhället och i trafiksystemet. Och det finns sådana embryon på nationell nivå, nyligen genomfördes en cyklingsutredning och så vidare. Det har aldrig talat så väl och gott om cykelns roll i vårt land som det har gjort nu. Kommer det ändras? Ja, vi måste ju börja prata. Så det är ju en bra förutsättning att det då finns de här dokumenten och att vi pratar om det. Men jag är väldigt sådär cynisk och negativ. Det tar nog väldigt, väldigt lång tid och det kommer vara en kamp och det kommer vara kämpigt. Det är 2 steg fram och ibland 3 steg bak och så vidare. Men visst har jag förhoppningen om att innan jag går ur den här världen så är det faktiskt lite bättre. Annars så skulle jag inte fortsätta.
Det är svårt att prata om cykling utan att komma in på det här ämnet att cyklister är fartdårar och sådär. Jag möter det själv ofta om jag skriver om de här frågorna och möts ofta de kommentaren. Och det är ett fokus som förvånar mig lite grann, för om man går in i statistiken så ser man att fotgängare, det är just 10 gånger farligare att möta en bil än en cyklist. Men att det är väldigt mycket fokus på just cyklisters regelbrott. Vad är din förklaring till det?
Vi har svårt ibland har vi svårt med det nya, det lite annorlunda, lite avvikande. När då cykeltrafiken träder in på trafikanredan och städernas arena på ett helt annat sätt än det har gjort tidigare. då är det dessvärre en del som reagerar på det här sättet. Det är form av maktuttryck helt enkelt. Tryck bort det okända med alla sådana anekdoter och struntprat och så vidare. Cyklister är inte särskilt mycket annorlunda än gående, än kollektivresenärer, än bilister. Såklart att trafikanter begår regelöverträdelser. Det förekommer i parti och minut hela tiden. Det är bara att eftersom normen är framförallt bil- och gångtrafik, så ser vi inte de regelöverträdelserna på samma sätt som cyklisters regelöverträdelse. Det är mycket tydligare om jag då sitter i bilen eller står vid övergångsstället, så kommer en cyklist och cyklar mot rött. Då är det ju då en fartåre, en anarkist, och så generaliserar man gärna att det gäller alla cyklister. Alla cyklister beter sig så här. Och alla cyklar på gångbanorna också. Och det kan man ju på ett sätt förstå, att en del cyklar på gångbanorna, för cykelbanorna tar ju slut. Så då är alternativet att ligga ute i fyra körfält med lastbilar och bussar, eller titta lite till höger och se att där kanske för min egen del känns det lite bättre och lite tryggare att vara, än att vara ute och stångas med fyra SL-bussar och två lastbilar. Så att man ska nog börja fundera över vilken infrastruktur erbjuds cyklisterna. För att om samma infrastruktur erbjudes gående eller bilister, så skulle vi se ett väldigt spännande beteende bland till exempel bilisterna. Hur skulle de bete sig om vägen helt plötsligt tog slut? De skulle nog också åka upp på gångbanan och försöka ta sig fram. De skulle inte ställa bilen och låsa dörren och gå därifrån, utan de skulle göra allt de kan för att ta sig fram. Men jag tror det där är en övergående sak. Det handlar om att skapa de här bättre förutsättningarna för cykeltrafiken. För det är inget självändamål för en cyklist att fara omkring upp på gångbanor och torg och så vidare. Det är ju inget vettigt att bete sig på det sättet. Man kommer ju inte fram särskilt bra. Så har man bra förutsättningar att ta sig fram, då kommer vi ju liksom se att ja, det där är ett övergående problem. Och så kanske vi ska fokusera för det som faktiskt är trafiksäkerhetsproblem. Och det är inte cyklisters cyklande på gångbanor eller cyklande mot rött. Det är ingenting jag försvarar. Jag tycker det är dåligt. Vi ska alla som trafikanter följa det regelverket som finns, så blir det lite bättre. Men vi ska vara lite mer urskiljningslösa också och se vad som verkligen är viktigt och betydelsefullt, och vad som kanske inte är riktigt lika viktigt och betydelsefullt.
Häromveckan skrev jag själv en artikel där jag försökte vara lite självkritisk ur mediernas perspektiv. För det är en bild jag ser ofta i medierna, att medierna ofta är vi med bilister. Man är upprörda om bilisternas vägnar, men man är de med cyklister. Det är de som är fartårare och sådär. En sån bild, vad får den för betydelse för det här behovet av mer pengar till cykling eller säkrare vägar och så vidare?
Ja, och den är inte till fördel, för det lägger ju allt ansvar egentligen på den enskilda individen. Om vi då tänker tillbaka vad nollvisionen handlar om att systemutformarna, som det kallas, alltså kommuner och Trafikverket är det systemutformarna, väghållarna, de ska i mesta möjliga mån försöka tillhandahålla ett system för oss trafikanter som är förlåtande. Alltså man ska kunna begå misstag och göra fel utan att då straffas med att i värsta fall döden eller att man blir svårt skadad. Men om man då hela tiden pekar ut ungefär att det här är ett gäng anarkister, huliganer, som där alla olyckor egentligen beror på dem själva, vilket forskningen på cykelolyckor långt ifrån pekar att så är fallet. Men då blir det ju lätt att, ja men vadå, vi behöver ju inte göra någonting. Det handlar ju bara om att de måste börja bete sig som folk. Så har vi löst problematiken. Sätt på er hjälmen, använd kroppsskydd och så tar det lite lugnt i svängen. Så har vi löst 100% av alla cykelolyckor. Och vi kanske då har kommit åt 5% utom då skallskadorna naturligtvis, som det kan ibland vara bra att ha igen för.
När det gäller investeringar i infrastruktur i Sverige pratar man ju ofta om samhällsekonomiska kalkyler och sådär. När man räknar på cykelsatsningar, vad får man för utfall då?
Ja, och det är ju en ganska ny företeelse att göra. De här modellerna som ursprungligen har funnits, de har ju inte tagit hänsyn till cykeltrafik. Det är biltrafiken och handlar främst om restidsvinster, och så försöker man förtvivlat att motivera större eller mindre vägprojekt och få ihop dem. Tittar man och gör samma saker som man började med ungefär kanske för 10 år, jag tror Stockholm när jag arbetade var en av de första som gjorde ett sådant försök, så visar man på en väldigt stor samhällsekonomisk vinst. Väldigt, väldigt mycket större än väg- och spårprojekt. Till exempel för att skapa ett regionalt cykelvägnät i Stockholms län, så skulle man i ett väldigt försiktigt scenario skulle man få tillbaka 13 kronor per satsad krona. Och gick man mer på empiri, vad stora cykelsatsningar leder till normalt, så skulle man alltså få tillbaka 22 kronor per satsad krona. I sådana här modeller och infrastrukturinvesteringar så är det astronomiska summor. Sådana här saker som förbifart och Norra länken och Södra länken och Citybanan, de är ju i bästa fall plus. Och sen finns det ju massa förbehåll, för de tar inte med alla saker heller, va? Men ändå så ser vi då till exempel i nationell plan att fördelningen är mindre än 1% i cykel, trots de här väldigt stora samhällsekonomiska vinsterna som det skulle innebära att satsa på cykel.
Så säg en vinst på varje satsad krona ger 22 tillbaka, och ändå finns det inga investeringsbeslut fattade kring det här. Hur kan det inte vara så?
Man identifierar och ser inte, vill inte se kanske cykelns stora potential. Man tror inte riktigt på det här. Nej, man tror ju på de här siffrorna om de bara visar lite plus för ett vägprojekt. Då använder man ju det som slagträ för att dunka igenom vad som helst. Så man tror inte på det här. Och så får man höra sådana här larviga invändningar. Men alla kommer inte börja cykla. Nej, det kommer inte alla göra. Och det är inte heller riktigt meningen. Men vi kan bara tänka oss i storstadsperspektiv. Om 10% av alla de som sitter i bil. Och kanske 5 eller 10% av de som sitter i kollektivtrafiken. Alltså två trafiksystem som är väldigt hårt ansträngda i våra större städer, om de började cykla, vilket är högst realistiskt, för många av dem sitter bara i bil av ren rutin och slentrian, så skulle vi alltså kunna låta bli att göra de här väldigt kostsamma väginvesteringarna. Kanske inte kollektivtrafikinvesteringarna, för de behövs för att ha ett effektivt transportsystem i ett stadsperspektiv. Men många av väginvesteringarna skulle vi kunna låta bli och då lägga de pengarna på där vi får mera nyttor, alltså cykeltrafik och kollektivtrafik.
Jag är inne lite på Holland där, och om man nu vill se en förändring mot ett cykelsverige i världsklass, behövs det några lagförändringar, regelförändringar? Finns det någon checklista som man kan skapa för att göra det här?
Ja, för i grunden handlar det om att vad ska vi säga, göra cykeln mer attraktiv, bekväm och konkurrenskraftig gentemot till exempel biltrafiken. Och det kan man åstadkomma på vissa sätt. Det kan man göra med den fysiska utformningen, att det blir genare cykelväg än det blir bilväg till exempel. Men man kan också göra det genom lagstiftningen. Till exempel i många av våra städer så har vi en hel del enkelriktade gator. Och de har ju en gång i tiden enkelriktats för att man vill leda biltrafiken på ett visst sätt. Eller man vill faktiskt åstadkomma fler parkeringsplatser på de här ganska smala lokalgatorna och så vidare. Alltså prioritet för biltrafiken. Antingen rörlig biltrafik eller stillastående. Men konsekvensen av den regeländringen blev ju att det blev enkelriktat också för cykeltrafiken. Och så får man då cykla runt större eller mindre omvägar. Och det här har, vad ska vi säga, lite mer mogna cykelländer och cykelstäder förstått att det är ju hål i huvudet att göra på det här sättet. Låt dem cykla mot enkelriktat, tillåt det. Så slipper man ju de här omvägarna. Och det är inget som helst trafiksäkerhetsproblem, för det kommer som nästa invändning att det är fullständigt livsfarligt. Men där visar ju erfarenheterna från de här länderna som har tillåtit att det är inga problem. Och är det något håll en bilist tittar när hon eller han kör bil, så är det faktiskt framåt. Och det är ju där cyklisten kommer emot som man cyklar. Så får man göra lite utformningar i in- och utfarterna, så fungerar det väl. Men det kan också vara att tillåta cyklister att svänga höger när det är rött vid trafiksignalen. Att helt enkelt smita runt där. Förekommer också nu ute i mer mogna cykelländer och cykelstäder. Så det är en hel del på det här området som kan göra. Man kan till exempel, man kunde tänka sig att man, vad ska vi säga, lagstiftade faktiskt hur bra eller hur illa en cykelbana får se ut. Att den får inte vara under en viss standard, kan man också tänka sig. Och nyligen då ändrade ju den tidigare regeringen det här med cykelöverfarter. Att det är väjningsplikt för biltrafiken vid så kallade cykelöverfarter. Det där kommer ju få en kanske inte så stor effekt, för att den reformen är varken finansierad eller beredd med berörda instanser. Så att vi kommer nog inte inom överskådlig framtid se en stort genomslag dessvärre av den åtgärden.
Har du sett någon liknande lagförändring när det gäller biltrafik som inte vare sig är finansierad eller beredd?
Nej. Mm. Vi kan göra en jämförelse med vad man kallar zebralagen som, jag vet inte hur gammal den är, 15 år eller alltså, där man då ändrade lagstiftningen och då är väjningsplikt för motorfordonstrafik när de kommer till övergångsställe och gående ska komma över. Det var ju en enorm eller en mycket omfattande beredning och förberedelser, och det betalades ut stora statliga bidrag för dels att inventera alla landets övergångsställen, att ta bort de som var olämpliga, det fanns olämpliga, att åtgärda de som man ville ha kvar och kanske hastighetssäkra och så vidare och så vidare. Så återigen ser vi den här, vad ska vi säga, strukturella diskrimineringen av cykeltrafik. Det där klubbar man igenom vid ett litet regeringsmöte på eftermiddagen, lite tillspetsat kanske man kan säga. Och så hoppas man ungefär att ja, nu blev det väl bra.
Det är ganska starkt uttryckt, det är strukturell diskriminering. Kan du beskriva vad du menar?
Ja, alltså jag, i och med att jag jobbar så länge med det här så ser jag hela tiden i olika sammanhang att cykeln blir hela tiden satt på undantag. Ekonomiskt, fysiskt i de utrymmen som finns, regelmässigt, alltså trafikregelmässigt och så vidare. Det visar ju också tidigare regeringens cyklingsutredning som pekade på att utredaren kallade det cykelskulden i landet. Alltså den hela tiden satt på undantag. Han pekade på att då cykelskulden var väldigt, väldigt stor i landet. Men så pekar han på en annan sak, att det egentligen regelmässigt fanns inga hinder att skapa bra förutsättningar för cykel i Sverige. Men det görs inte. Och det är för mig blir det då någon form av strukturell diskriminering. Att trots att det då inte finns hinder, det finns pengar om vi väljer att prioritera, så görs det inte. Och trots då de här många positiva styrdokumenten, alltså beslut om att samhället ska satsa på cykel, så sker det inte. Och det är för mig en strukturell diskriminering.
Om man ser, går mer i detaljer, för du har jobbat på kommunal nivå och sådär. Något som jag själv reagerar på när man cyklar det är att det kan vara ett vägarbete, så är det en grop och då så asfalteras inte den igen. Det kan dröja 3, 4, 5, 6 år om det sker, om det ens sker. Finns det ingen som har ansvar för hur den här cykelvägen ska se ut?
Ja, det är ju ett väghållaransvar som är utpekat att det kan vara ett gatukontor eller ett trafikkontor som har ett väghållaransvar, ett myndighetsansvar att de här... Den här infrastrukturen ska vara säker och farbar och så vidare. Och är det då åtgärder som sker på det här nätet, så ska ju självklart då trafikanterna varnas om att det förekommer saker. Och det där funkar ganska väl skulle jag säga för biltrafiken. Det är ju sällan du har motsvarande grop liggande öppen i inte ens en gång i månader där du rätt som det kan studsa ner med bilen. Det händer naturligtvis sådana fall också, men det är en faktor på 1000 om du jämför då med cykeltrafiken. Och det är återigen det här att den strukturella diskrimineringen, man bryr sig inte lika mycket. Man värderar inte människor på samma sätt för att de då till exempel väljer cykeln. Och då finns det ingen kontrollmekanism uppbyggd. Kontrollmekanismen i kommunen för det här, det är ju att ofta så är driftingenjören, han sitter själv i bilen. Och det är en han oftast också. Så att han ser ju om hans område är inte asfalterat och så vidare, så tar han entreprenören i örat och så ser man till att det blir där. Han är inte lika frekvent förekommande på cykelvägnätet. Och då, istället då när cyklister engagerar sig och riktar kritik om förhållanden och förutsättningar, så får de kritik för att de är för högröstade och de kräver för mycket när de egentligen kräver precis samma sak som vi tar för givet och för självklart och skulle bli asförbannade om det förekom på biltrafiksidan. Men cyklisterna då, de är orimliga och kräver alldeles för mycket.
När det gäller politiken kring det här så kan jag själv bli förvånad ibland att jag tycker att stora partier som Moderaterna exempelvis att de inte riktigt har fattat att det är i stor del deras väljare som cyklar omkring på de här cykelvägarna. Vad tror du att det beror på? Ser du någon förändring att man börjar ana det här lite grann?
Jag tror det beror på en form av fördomar och förutfattade meningar, okunskap. En nidbild av att, ja, vem cyklar? Ja, det gör man för att man har inte råd, man är student, man är fattig och så vidare. Man har inte ett bra, vettigt alternativ. Och det där, det är både medvetet och omedvetet. Då kanske man har svårt att identifieras med att men vänta, det kanske är våra väljare. Här i Stockholm så, om jag inte minns fel nu, så har jag för mig att en cyklist som pendlar till och från jobbet har en medelinkomst på 36 000. Och varför de cykelpendlar, det är i stor utsträckning för att de själva identifierar det som det mest effektiva sättet. Många av dem har tillgång till bil, jag tror det var 1,2 bil per hushåll och så vidare. Man följer inte med sin tid skulle jag säga. Man är när det gäller trafiksystemet så har vi två betongpartier skulle jag säga. Som är, trots att de är på olika sidor av blockgränserna, är i stort sett likadana när det gäller hur man ska prioritera i vår transportinfrastruktur.
Och då talar du om?
S och M.
Ur ett rent cykelperspektiv då, vilka partier tycker du har en bra cykelpolitik?
Det där blir ju så svårt egentligen för att det går ju, är man ett litet mindre parti så kan man ju lova guld och gröna skogar, men man får aldrig egentligen några vettiga mandat, eller när det ställs på sin spets är man tvungen att kohandla och så bidder ingenting. Men det går väl inte att sticka under stolen med att Miljöpartiet är kanske de som på riksnivå och på många på kommunnivå driver cykelfrågan mest intensivt. Är det tillräckligt? Nej, det är ju definitivt inte om vi tittar på det faktiska resultatet ute i samhället. Så det bästa vore väl om alla, vad ska vi säga, tog sig lite i kragen och faktiskt satte sig in i vilka väldigt stora fördelar det är för samhället som sådan om fler cyklade.
Tar sig i kragen, säger du. Om vi står här om 10 år igen och har ett samtal på samma tema, hur tror du att det ser ut då?
Alltså det kommer inte vara omvälvande skillnader, dessvärre. Vi kommer ha många, många fler exempel som visar på hur bra cykelinfrastruktur ska se ut. Det kommer ha hänt mycket mer än det har hänt fram till dagens datum naturligtvis. Och vi kommer ha några kanske orter eller kommuner som verkligen har tagit stora kliv. Vi har till exempel Malmö som är på mycket god väg att bli en väldigt bra cykelstad, och fortsätter de med det arbetet under 10 års tid så kommer de vara Sverigeledande och kanske en av världens bästa cykelstäder. Jag vill vara positiv och hoppas att om vi står här så kommer man kunna faktiskt berätta om väldigt, väldigt många bra exempel.
Tack så mycket för att du kom hit, Christer Isaksson.
Tack så mycket.
Du har hört Politiknörden, en podd från Expressens ledarredaktion. Om du har några synpunkter på samtalet eller om du kanske vill föreslå vem vi ska prata med nästa gång, mejla gärna till politiknörden@expressen.se. Och glöm inte att prenumerera på podden via expressen.se/ledare eller via iTunes.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.